En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Så när Ulf Kristersson också står och pratar om liksom att vi absolut inte får minska biltrafikerna i storstäderna, så önskar jag att Miljöpartiet kommer med såna här bilder på barns lungor.
Det är som någon som kastar handgranater i samtalet, så bara boom, boom.
Den Ulf Kristersson som jag har sett under hela den här mandatperioden, det är en man gjord av teflon.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Det är tisdag, den 28 oktober. Vädret i Stockholm suger. Men här inne i Aftonbladets poddstudio lyser solen. Röda tråden är tillbaka. I rummet sitter två solstrålar, Sina Aldevani och undertecknad Fanny Jönsson, tillsammans med Socialdemokraternas största euroförespråkare, eller euroförespråkare, Anders Lindberg, också politisk chefredaktör på Aftonbladet. Hur mår ni?
Jag mådde bra tills du påminner mig om Anders Lindbergs helt oresonliga hållning till euro. Det här har ju varit någonting som har gnagt alla år som jag har träffat, alltså känt dig. De första åren var okej, för jag trodde att han skojade.
Så du trodde att allt var ett skämt?
Ja, men liksom. Hur kan man vara för euro?
Och tänk så här, jag tror han fortfarande är för euro.
Jag vet. Men det är ju till och med, det är ju lite mer, pyttelite mer rationellt nu, kanske eventuellt. Men för 10 år sedan, jag var så här, det här är ett skämt. Men det vet man ju för sig aldrig.
Det kanske bara är en långtgående konstprojekt liksom. Ja.
Vad ska jag svara på det där? Eurokampanjen, när var den? 2003?
Ja. Har du något försvar? Vad tycker du om euron idag?
Va?
Hade du velat att Sverige får en euro idag? Varför vill du ha en euro då?
Varför tar du upp detta?
För att jag tycker att det är kul.
Alltså jag jobbade ju i ja-kampanjen för euron. S-ja jobbade jag för. Det var ju olika ja-kampanjer. Det fanns en näringslivskampanj som hade väldigt mycket pengar och som körde allt i botten. Den jobbade jag inte för. Men det var ju som sagt ganska många år sedan. Men alltså, jag tror ju att vi kommer ju säkert någon gång i framtiden ha euron. Så är det ju. Men vi hade ju en folkomröstning som slutade ganska tydligt. Och man får ju följa folkomröstningar. Så det är inte så mycket att göra åt saken.
Man behöver ju inte följa folkomröstningar.
Fun fact angående EMU-valet förresten. Det var då jag gjorde min tv-debut i Lilla Aktuellt. Vill jag bara berätta för er. Det var så allt började.
Nu är du här.
Nu är jag här.
Så du var med i Lilla Aktuellt.
Och argumenterade emot.
Och du argumenterade emot euron också.
Absolut.
Jag started from the bottom, now you're here.
Typiskt. Nej, men jag, för mig så är ju EU-samarbetet ett politiskt projekt. Inte i första hand ett ekonomiskt projekt. Och det var ju väldigt mycket det den där folkomröstningen handlade om. Ska det här vara en ekonomisk... liksom, en ekonomisk tolkning av det, eller är det så att den här valutan var en del av liksom ett politiskt projekt, ett politiskt bygge i Europa? Och då är det väl så att om vi tittar liksom över tiden fram till nu, så är det klart att Europasamarbetet har stärkts, det är många fler länder som är med, det spelar en jättestor roll i konflikten i Ukraina och så vidare. Så det är klart
att en Brexit.
Ja, fast man kan säga att det var ju mycket färre medlemmar på den tiden än vad det är idag. Så att jag menar, jag är ju en varm Europavän. Det kommer jag att fortsätta vara. Jag röstade ja till EU en gång i tiden. För att jag är mot gränser. Jag gillar inte gränser i Europa. Jag är från Göteborg.
De ska liksom vara runt Europa istället.
Nej, alltså min hemstad är en hamnstad. Jag gillar inte gränser. Jag gillar öppenhet och frihet. Och det var därför jag röstade för EU en gång i tiden. Och det var därför jag var för euron. Eller är för euron, men det är ju ingen aktuell fråga. Liksom.
Nej,
det känns som att det är mycket
så väl.
Skulle det kunna bli en så här valfråga 2026?
Det tror jag inte.
Nej. Ibland så ser man så här liberalerna, de bara, vad ska vara vår politik? Vi tar upp euron igen.
Är det 2,2% eller vadå? Alltså det är liksom inte... Alltså jag tror inte det blir valfråga.
Den som lever får se.
Famous last words.
Ja, eller hur? Jag har tänkt på en sak. Ni vet, en sån här berättelse that just keeps on giving. Där varje ny detalj, varje vändning är lite bättre än den senaste. Och just nu har vi ju en i liksom politiken. Vet ni vad jag pratar om?
Snälla berätta.
Somalia Gate. Det hela började med att Ekot avslöjade att Tiderregeringen 2023 slöt en uppgörelse med Somalia i utbyte mot att svenska biståndsmiljoner skulle gå in i premiärministerns kansli för att landet skulle ta emot fler utvisade medborgare, det vill säga 28 stycken. Som om inte den uppenbara korruptionsrisken var illa nog är också premiärministern en entusiastisk anhängare till Hamas. Personalen på Sida som hade lite erfarenhet hur man hanterar bistånd tyckte det här var lite speciellt. Källor inom myndigheten har sagt till Ekot att man skulle aldrig ha gjort på det här sättet om inte regeringen krävt det, även fast regeringen har andra åsikter. Och nu är det senaste i den här skandalen att Johan Forssell ska ha slutit en överenskommelse där släktingar till premiärministern verkar ha fått 100 000 kronors löner varje månad. Och ja, det finns ju liksom otroligt mycket detaljer i den här historien, men liksom rent spontant, Sina och Anders, vad tänker ni om Somalia-gate?
Ja, alltså det hela historien är ju rätt konstig, men det är väl lite så här att orsaken till att de hemlighöll det här är väl att det inte tål ljus. Så när de nu går ut och säger att vi har tänkt så här hela tiden och vi har rätt och de försvarar det här, då ska man ju inte glömma det att det här var ju något de gjorde i hemlighet för att dölja det. Då är det klart att de är medvetna om att det här ser ut som ren korruption, rakt upp och ner. Och det här med att premiärministern då, det verkar ju vara olika släktingar som är anställda hit och dit på svenska skattemedel som man ju har gett till det här presidentkansliet. Det är klart att den risken såg man väl. Men jag tänker att regeringen nu har liksom gått in i ett läge där man struntar i den risken. Man vill utvisa folk och då man rundar några hörn liksom för att göra det. Och då råkade ett av de hörnen vara att man ger massa pengar till ett av världens mest korrupta länder. Men det är liksom, och det är våra skattepengar. Men man bryr sig inte, därför att det är liksom att utvisa folk är grejen liksom. Och nu försöker man spinna det som att det här var att ställa krav och bla bla bla. Och det är ju bara dösnack rakt igenom. Alltså, de hemlighöll det här från början för att det är en skandal. Alla fattar att det är en skandal och den här kommer ju rulla fram till valet. Liksom.
Tror du också att det kommer rulla fram till valet, Sanna?
Det är väl mer att jag hoppas att det kommer rulla fram till valet, men den här historien har så många lager. Alltså dels så handlar det ju om att det är en korruptionsskandal, och det hade de ju kunnat tänka ut själva. Så här, vad händer om vi slussar de här pengarna dit? Det är liksom den vidrigaste formen av kohandel. Så här, okej, ta emot somalier som är i Sverige och sen så får ni lite pengar. Det är ganska tydligt vad det handlar om. Jag tycker också att det är ganska typiskt för Moderaterna att hålla på och främja korruption på det där sättet. Det är liksom, det blir ändå så här en cirkel som sluts, för att förra veckan så pratade vi mycket om deras här vänskapskorruption och hur de gynnar sina egna, hur den här friskolan får ha fest på Sagerska palatset. Så jag menar, på ett sätt så går det ju lite hand i hand med hur de ser på det här med om du kliar min rygg så kliar jag din på något sätt. Sen så finns det ju ett tillager, och det är ju det här otroliga hyckleriet när det gäller biståndspengar över överhuvudtaget. När Moderaterna var så snabba, jag tror de var några av de första i världen, som efter de här falska anklagelserna om att UNRWA finansierar terrororganisationer och Hamas, så var Sverige ett av de första länderna som drog in sitt stöd. Och då säger de att men det här beror på terror och vi litar på det här. Och så, de har ju fortfarande inte ens återupptagit det här efter liksom, vad är det, 2 års folkmord nu ganska exakt. Så det är ju bara hyckleri, det visar ju bara att så här, allt det här är så ideologiskt, att så här, okej, Somalia funkar, och jag tror att det som Anders säger, att det är till vilket pris som helst så vill vi visa att vi kan skicka tillbaka folk. Men när det gäller nödhjälp till palestinier, ja, då blir det lite jobbigare rent politiskt.
Men sen är det väl också så att, alltså det finns ju en annan parallell till den här korruptionen, och det är ju Sverigedemokraternas biståndsstiftelse, som ju inte uppfyllde kraven för att få svenska biståndsmedel, men där man drev igenom det här. Och det är klart att hela den där attityden till offentlig maktutövning, till andra människors pengar, den är väldigt typiskt moderat. Alltså, de har svårt att skilja på mitt och ditt. Och något otroligt liksom, visuellt att de har det på det här sättet. Så att jag tycker ju det här, alltså, det här är en typ av högerpopulistisk politik som vi nu ser i allt fler länder. Vi ser ju motsvarande sak i Donald Trumps USA, där man kör liksom lagarna på fälgarna lite, gör lite som man vill. Vi ser samma sak i flera europeiska länder där högerpopulister på olika sätt försöker liksom manövrera sig till fördelar. Att man följer inte som man traditionellt har gjort. Jag ska ta ett annat exempel bara från idag. Länder, olika kommuner i Sverige som inte vill ta emot den här återvandringssamordnaren och ha möten med den. Vad gör Sverigedemokraterna då? Ja, de går ut och hotar med att dra in statsbidragen till de här kommunerna. Och det är liksom,
måste lyssna på pappa staten.
Jo, vi har ju kommunalt självstyre i våran grundlag, så att de kommer nog inte komma jättelångt med det. Men grejen att de struntar i regelverk, de struntar i konventioner, de kör för de har vissa mål och ändamålen helgar medlen. Det är det vi ser i Somalia, det är det vi ser i de andra historierna också. Liksom.
Men det, jag tycker också hela den här aspekten när man liksom började skära ner i biståndet och man slopade 1%-målet, så pratar man ju också mycket om att så här, nu är det stopp med slöseri av skattepengar. Nu ska vi liksom rensa upp här i biståndet. Vi ska ta bort korruptionen. Det var ju liksom...
Nej, det är ju bara retorik.
Ja,
det där är bara retorik, från dem. Och de har ju kört, de körde ju så en tidigare mandatperioder också och säger att de ska på olika sätt då, de anklagar ju ofta bistånd för att vara korrupt och sen ska de skära ner biståndet. Här använder de bistånd på ett sätt som ser ut som rena mutor till den här liksom presidentkansliet. Och i någon tidpunkt så kommer det här också bli ett argument för att sänka biståndet. Så jag menar, det är liksom, det är ett kommunicerande kärl hela tiden det här. Men jag tror att om de skulle lära sig själva på mitt och ditt, så skulle de upptäcka det, att då kan de väl ta sin partikassa och ge till den där presidenten istället.
Och sen ska man också, jag tänkte apropå det här med kommunerna som inte vill implementera det här återvandringsbidraget. Det är ju inte heller out of the goodness of their hearts som de inte vill hålla på med det. Kommunerna vet, de vet om några hur mycket vi behöver arbetskraft, hur mycket vi behöver de här människorna. De jobbar inom äldreomsorgen, de jobbar inom vården, de jobbar, som i och för sig är regiondriven. Det är liksom inom transport, det är överallt. Så jag tror att i de här kommunerna och framför allt de som kanske är lite mindre, så är de ju så här, vi behöver de här människorna dessutom. Så det är helt, det är kontraproduktivt på alla sätt utom det, för deras signalpolitik.
Ja, det verkar vara väldigt mycket signalpolitik. Jag tänker också på när vi pratar om det här konventionen. Jag har liksom hört också så här, ibland bubblade lite i retoriken att man pratar om att så här, ska Sverige verkligen ha skrivit på alla de här internationella konventionerna som vi pratar om, liksom det här med mänskliga rättigheter, är det så pass viktigt när vi har den här ideologin som driver? Och där kommer ju också liksom diskussionen om permanenta uppehållstillstånd in, som nu retroaktivt ska tas bort. Då är det ju liksom hela den här, ja men, som det här som lagen bygger på, att man inte retroaktivt kan ändra lagar och beslut, att man bara börjar leva i liksom en otroligt osäker rättsstat, det där börjar ju också ifrågasättas. Och liksom när man lyssnar på SD så är det som så här, ja men det är självklart, för det här, så här tycker vi, och då kan tydligen allt förändras.
Alltså, jag skulle inte bli förvånad om det kommer en riktig kollision nu, både med flyktingkonventionen men också med Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
Ja, i synnerhet Europakonventionen om mänskliga rättigheter, tror jag.
Och det är ju liksom fundament för vår syn på vad som är ett civiliserat och ett anständigt land. Så att jag menar, det är klart att när man ska börja rita om den typen av lagar, och det finns ju fler länder som driver detta, då faller ju mycket av den, så att säga, den ordning vi har haft, där man ändå ska kunna så att lita på beslut och man litar ändå på att det går i rätt riktning på något sätt. Här går det då bakåt när det gäller mänskliga rättigheter.
Och där känns det inte riktigt som att Socialdemokraterna är den bromskloss som de borde vara i de här frågorna heller. Jag tycker att en av de nyheterna den här veckan, eller om det var förra, som verkligen tog sig in under huden, det är hur fängelser nu försöker ta in fängelsekläder för 13-åriga barn. Alltså det är verkligen barn. För nu ska de sättas i fängelse i det här kriget mot kriminaliteten som går mot all evidens, som går emot allt egentligen mänskligt också. Och det är också ett steg i den riktningen, och så känns det samtidigt som att Socialdemokraterna, antingen så är de tysta eller så nickar de instämmande och applåderar den här utvecklingen. Och det tycker jag är ganska tråkigt, för man vill ju ändå se att det finns ett alternativ till det här, alltså till det här inhumana sättet att hantera människor.
Alltså går man tillbaka till S-kongressen så var det ju så att då var ju för sig förslaget 14 år. Sen så gick man ju ännu längre än det förslag som faktiskt fanns. Men där, att döma av diskussionerna där, så kommer ju inte S att vara en bromskloss i de frågorna. Utan S har ju liksom som idé att spela 1-1 med regeringen när det gäller kriminalpolitik, när det gäller invandring, för att sen flytta debatten till att handla om jobb och skola och sjukvård och så vidare. Och ett av så här, kostnaderna för det är ju att man då ger upp den här konflikten. En annan konflikt man ger upp, det är konflikten om human kriminalvård. Där vi ju historiskt har sett i Sverige att man faktiskt då har en human kriminalvård som syftar till att människor ska kunna komma tillbaka i ett vanligt liv efteråt. Det är också ett offer för den här utvecklingen. Och där kan vi ju se liksom kriminalvården som är de idag som varnar för att det är omänskliga villkor. Och det här som du säger med de här barnuniformerna då, som jag antar att man ska ha eller vad något. Jag vet inte exakt vad det är man förbereder för någonting. Men det är ju helt sinnessjukt. Hade den nyheten kommit från ett annat land, då hade Sverige protesterat. Då hade vi rasat, i alla fall det Sverige jag känner igen, mot att man sätter barn i fängelse. Och här är det svensk kriminalvård som förbereder precis detta.
Än så länge är det svensk kriminalvård. Man vill ju också outsourca fängelserna,
ja,
till Estland. Också helt
galet. Frågan är om du kan sätta några... vid fängelserna.
Ja, fast jag tror inte du kommer kunna sätta några 13-åringar i estländska fängelser, för jag tror inte deras regler riktigt går med på det. Så att
men där har vi ju en annan konvention som också ryker då, barnrättskonventionen, tänker jag.
Alltså, barnkonventionen är ju svensk lag.
Ja, precis.
Men om man ska vara lite krass är det väl så här att en sak som har varit unikt för Sverige, och det går ju tillbaka mycket längre än barnkonventionen, alltså förbudet mot barnaga, synen på att barn har en roll att spela i demokratin, i elevdemokratin till exempel. Alltså, det perspektivet, barnrättsperspektivet, det har varit något unikt svenskt. Och när vi tittar på liksom Astrid Lindgren, det hon säger liksom att ge kärlek, 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 så kommer folkvettet av sig själv. Alltså den synen på barn som vi har haft i Sverige, den ryker ju nu på ett ganska otäckt sätt. Och det är ju liksom Astrid Lindgrens Bullerbyn som ryker när man går in och gör de här sakerna. Så att jag menar, det är någonting som jag tror att man kommer att få ångra i efterhand. Jag tror inte socialdemokratin kommer att vara särskilt stolt över de åren när man bekämpade brottsligheten på det här sättet till exempel.
Ska vi prata lite, en liten kommentar om elevdemokrati och barnrättsperspektiv? Jag tycker en sak som är väldigt speciell nu, också nylig nyhet, det är ju att Liberalerna vill avskaffa elevdemokrati på skolor. Och jag tänker så här, och de vill också att lärare ska kunna straffa elever mer, att så här, du har varit en dålig elev, du får gå ut och sopa skolgården medan dina klasskompisar tittar på här från lektionen. Allt det där är okej, det är så icke-liberalt, men vi är vana vid det nu. Det är liksom ett av de minst liberala partierna.
Ja, det är väldigt roligt.
En sak jag tänker på, finns det något parti med fler elevrådsordförande?
Jag sa det samma på vårt morgonmöte. Jag bara var så, varenda toppolitiker i Liberalerna kommer ju från något sånt här. Elevråd, elevrörelse. Och det är som, vad är det här för liksom internaliserat självhat som Liberalernas liksom partipolitik
börjar bygga på? Ja, man bara, okej, ni kanske ångrar er lite. Ni kanske inte fick ligga så mycket. Ni kanske inte var de mest populära, men ni kämpade i alla fall för demokratin. Finns det inte liksom en liten uns av så här kärlek till den personen som ni kanske var?
Kärlek till sitt eget barn.
Men i sak, alltså i sak så är väl de här förslagen, för det var ju en liten radda förslag. Det var olydiga elever skulle plocka skräp på skolgården. Det är ju någon slags skamstraff. Ja. Alltså den typen av straff, det är ju det här med struten i hörnet
liksom. Ställa,
ja, men det är ju skamstraff, du ska gå och plocka skräp liksom. Alltså det här med...
Snart kan man få slå med linjaler på fingrarna.
Ja, men nästa steg är väl det att säga att liksom lite måttlig husaga liksom. Alltså det är ju nästa steg i den. Men sen var det ju skoluniformerna som Liberalerna också öppnade för. Och det är liksom, det är verkligen en absurd avsändare för alla de här sakerna. Alltså inte bara att de är elevrådsordförande, utan liksom, de heter Liberalerna. Och sen var de för att man skulle ha burka förbud och förbud mot någon annan heltäckande slöja. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var förbudet var.
Och
det
var niqab.
Ja, men det var väl mest liksom Ebba Busch utspel inför partiledardebatten. Det var ju för att störa partiledardebatten. Men då ska Liberalerna haka på det direkt efteråt.
Men det är väl säkert också för att bara ta bort fokus från regeringsfrågan som nu håller på att kollapsa. Och bara, medan vi sätter oss i Strängnäs och ska prata nu om hur vi eventuellt ska kunna styra. Ja, men hur vi ska kunna styra Sverige, så kan väl ni prata om de här random sakerna som vi skickar ut.
Och det är som någon slits och kastar handgranater in i samtalet, så bara boom, boom.
Jag tycker att vi går in på det, för att det där är ju också en annan fars i det svenska politiska landskapet. Det är ju att Tidelaget verkar ha lite kris. Liberalerna tänker rösta nej till SD i en regering. Och Åkesson säger då att får inte vi ingå i en regering, då kommer jag släppa fram Magdalena Andersson. Och nu ska Kristersson lösa den här krisen med saft och bulle i Strängnäs, verkar det som. Hur tror ni stämningen är i tiden nu för tiden, Sina?
Oh, är det jag som ska svara på det? Ja, jag tror inte att det är saft och bullestämning riktigt. Jag skulle verkligen vilja vara en fluga på väggen där hemma hos Kristersson i Strängnäs och bara se hur de pratar med varandra. För att ibland så tänker jag så här, vad tjafsar ni egentligen om? Alltså Liberalerna som har helt galna egna förslag, och så har vi Sverigedemokraterna som sitter och tjurar. Vad är det de egentligen i grunden inte är överens om? Eller är det att de bara försöker nu inför valet visa att en röst på oss är en röst på, jag vet inte, ett sjunkande 2%-skepp.
Alltså jag tror ju att både Liberalerna och Sverigedemokraterna ljuger. Mm. Jag tror att man ska ha det som en utgångspunkt. Alltså Simona Moamsson kommer inte att fälla den där regeringen som SD ingår i, och SD kommer inte att släppa fram Magdalena Andersson. Så på sätt och vis så är det liksom en fight mellan två stycken saker som båda är uppenbara lögner. Och som de kommer att behöva backa ifrån.
Vad vinner de på den här fighten?
Röster.
Jag tror att Liberalerna försöker få det till att de här väljarna som idag röstar på Centern och de här som kanske är Magda-moderater ändå kan komma ihåg att de ogillar sossar ganska mycket. Och de ogillar sossar så mycket så de kan tänka sig rösta på det parti i Tidögänget som inte är för SD i regeringen. Och de har fattat Liberalerna att i stort sett alla som bor i Stockholm, i stort sett alla som bor i Malmö, i stort sett alla som bor i Göteborg och sen ett antal till medelstora städer, alltså tänkbara liberala väljare, de gillar inte SD. Och då måste de sända den här signalen för att få de väljarna precis över 4%, och sen kan de rösta in SD i regeringen. Jag tror det är planen från Simona Moamsson. Det är liksom det som är den strategiska idén som de har här. Den strategiska idén från SD är naturligtvis bara att säga det de har sagt hela tiden. De vill sitta i regeringen. De ska komma in som statsråd 2026. De ska bli statsminister 2030. Och det är liksom planen. Och det har varit planen hela tiden. Och den planen ser just nu ut att gå ganska bra. Men båda ljuger. Alltså ingenting av det som de här säger kommer att inträffa i verkligheten.
Men den andra sidan som vi har, liksom oppositionen, är deras språk också bara fejk?
Deras... Nej, det är en skillnad.
Det är på riktigt, va?
Ja, det tror jag faktiskt är en skillnad. Och det beror på att det finns en verklig låsning mellan V och C som är på en nivå som är olöslig. Och när nu C ska få då sannolikt i alla fall någon från sin mera företagsvänliga falang, man pratar ju om Elisabeth Thand Ringqvist som en tänkbar person, men mera företagsvänlig falang kan man säga, då kommer det att gnissla något fruktansvärt med Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet styrs liksom av ett litet gäng som de fällde Löfven en gång i tiden. De är ganska sura på sossarna. De kallade sossarna diverse saker i tv som jag inte tänker upprepa här. Och det finns den här ilskan från det där gänget mot Socialdemokraterna. Socialdemokraterna kommer inte att kunna tvinga V att backa. Det finns inte på kartan. Och samma sak, Socialdemokraterna kommer inte kunna tvinga C att backa. Så att liksom problemet är lite olösligt. Så min enda förhoppning just nu är att liksom de SVMP då får egen majoritet eller något, skulle det lösa sig. Men som det ser ut just nu så kommer det att bli jättesvårt.
Men det kom ju någon nyhet så här förra veckan, tror jag det var, om att Centerns väljare är egentligen mycket, mycket mer vänster än liksom partiledningen.
Och det var de i förra valet också.
Ja, och tror du inte att det finns någon möjlighet, eller liksom, vad tror du, såna, att så här C-ledningen kanske lyssnar lite på de här opinionssiffrorna och tänker ändå så, ja men okej då, vi kan väl gå med på att reglera marknaden lite istället för att ge SD inflytande.
Nej, men vi pratade ju om det här förra veckan också, att deras väljare är mer åt vänster än vad Centerpartiet är. Men Centerpartiet, det är inte bara att de älskar marknaden och de älskar företag. Alltså det är ju deras DNA också. Det är ju, människor kommer ju direkt från näringslivet och in, och som Tand Ringqvist till exempel. De kommer från arbetsgivarsidan, de kommer från näringslivet, de kommer... Det är ju därifrån de kommer. Och det är därför jag tror också att de är väldigt orubbliga, för det är de intressen som de ser till. Och samtidigt så har vi Vänsterpartiet, som jag tror att skulle de ge med sig alldeles för mycket nu innan valet, så kan man också fråga sig vad deras existensberättigande är. De får också...
Lite som Liberalerna.
Ja, men de får ju mycket kritik. Okej, inget är som Liberalerna kanske, men de får ju också kritik vänsterifrån. Att okej, men om ni vill vara socialdemokrater, varför ska jag då rösta på er? Vad är skillnaden? Och det är klart att det finns stora skillnader, men ju mer de suddas ut, desto liksom mindre existensberättigande får de här mindre partierna. Så jag tror att det blir också som en identitetskris, så att man faktiskt försöker markera så här tidigt.
Men sen är det nog också så, jag tror inte man ska underskatta bunkereffekten här också. Därför att jag tror att ett Centerparti under Muharrem Demirok hade nog kunnat resonera som du säger. Men jag tror att sen han tvingades bort, så har Centerpartiet glidit in i en verklighetsbeskrivning där de vill ta den politiska mitten med en retorik som är ganska lik Annie Lööfs. Och då slutar det med att man inte är ansvarig för någonting. Utan alla andra får göra vad de vill, vi bara står här i mitten. Liksom så. Och den retoriken, den kanske leder till att Magdalena Andersson kommer bli statsminister. Det är inte omöjligt att den gör det, för att motståndet mot SD är så starkt. Men klarar det hela mandatperioden? Det vet inte jag. Och vänder vi på det, den centerpartitradition som de här personerna som ju nu sannolikt tar över partiet kommer ifrån, den centerpartitraditionen ogillar socialdemokrater och vänsterpartister väldigt mycket. Det kommer vara jättesvårt att förhandla. Och jag bara ser framför mig liksom C och V som då ska liksom göra upp, och så ska socialdemokraterna då försöka hantera det genom att muta båda eller något, jag vet inte. Men liksom, det kommer vara svårt. Det är nog bara att erkänna det. Sen är det ju så att Liberalerna löste ju det här, så det blev 1-1 i regeringsfrågan. De gjorde ju det, det får man ju säga. Liksom. De har ju klantat till det så fullständigt nu. Så att trots det här jätteöverläget som Kristersson hade i regeringsfrågan, så ser det ut som att det är den enda jävla rör av alltihop. Liksom.
Ja, det verkar inte finnas något stabilt lag för väljarna.
Nej. Och då finns den här kedjan som klickar in, som ni, om ni lyssnade på Agenda i söndags. När man då diskuterar liksom, vilka alternativ är du beredd att rösta nej till innan det kommer till nyval? Och då är det ju så att ett alternativ som finns här, det är ju faktiskt någon form av blocköverskridande regering. Och det, alltså, fäller du successivt de olika alternativen, så är det ju, så tåget går ju mot ett sånt scenario. Och men den första gången du har en votering i riksdagen, så faller största partiet då, Magdalena Andersson, pang, krasch. Då går ju det vidare till Ulf Kristersson, krasch. Då går det vidare till Jimmy Åkesson kanske, om han nu, eller något, någon i alla fall. Centerpartiet kanske ska bilda, jag vet inte vad. Krasch. Okej, fjärde voteringen, då blir det nyval om den faller. Så att det, så att säga, vart det leder, det är ju mot blocköverskridande regering. Och det är ju för att liksom socialdemokrater och moderater ska säga, är det säkerhetspolitiska krisen som vi har nu? Ryssarna körde ju alldeles igår in i Estlands luftrum. Vi vet inte vad som händer.
Drönare i Danmark
som var en mink eller vad. Men alltså, det går ju liksom mot en sån punkt just nu.
Det blir som i Frankrike. Vi får samma så. Regeringskris som i
Frankrike som du ville.
Ja. Jag har ju önskat
du är ofta i Frankrike eller har
jag? Då åker jag dit. För att kunna andas väldigt ren luft. Nej, luften i Paris är så fruktansvärt.
Ren luft i Paris, ja.
Den är själsligt. Ja, själsligt. Ja. Det finns ju, men där kan man ju verkligen också titta på liksom, politisk instabilitet när man tittar mot Frankrike och liksom, olika premiärministrar, en del som kommer tillbaka.
Man hinner inte lära sig vad de heter innan de försvinner.
Nej,
liksom.
Nej eller hur? Och med allt det sagt så har vi ju också en tidigare president nu som har hamnat i fängelse. Och hans fru Carla Bruni som har gjort lite skådespel om det här. Jag vet inte om ni såg det, nu är det ju några veckor sedan, men motsvarigheten till typ Dagens ETC i Frankrike, Mediapart, gjorde ju en dokumentär som avslöjade hur Sarkozy hade tagit emot lite olika mutor. Och sen så har det ju varit de här rättegångarna. Gång
kan väl berätta vem det var som mutade honom också?
Snälla,
nej, jag tänker faktiskt låta Sina ta den här.
Det känns som att det är väldigt mycket tema mutor här.
Ja, eller hur?
På något sätt. Ja, och pengar som inte är det de ska. Nej, men han försökte väl muta Muammar Gaddafi, Libyens tidigare president. Och då bara så här, full transparens. Jag var i Libyen under hans styre. Jag var inte jättegammal, så jag ska inte säga så mycket. Men den här Muammar Gaddafi...
Vad gjorde du i Libyen?
Det är en historia för en annan podd. Men vad heter det? Då är det så att han är en rätt galen diktator. Eller nu är han ju död. Han dog under oklara omständigheter efter arabiska våren och han fängslades.
Det var ganska klara de omständigheterna skulle jag säga. Men, ja.
men han var faktiskt riktigt galen. Han hade ganska så här... Han har faktiskt, det är inte många som vet att han skrivit en grön bok. Den gröna boken till exempel. Där han lägger fram sina idéer. Vissa var lite progressiva. Typ kvinnor är jämlika.
Men
ja, de är inte värda mindre, men han hatade dagis. Varför hatar du dagis, Muammar Gaddafi? Jo, det är för att han då jämförde med kycklingar som föds upp på farmar som är onaturliga familjekonstellationer. Han bara, de kycklingarna är äckligare. Och därför ska mammor ta hand om sina barn. Det var liksom, så han var rätt crazy, men det här tänkte...
Det var inte
här,
det mest progressiva jag hört.
Det är inte det mest progressiva. Han var inte progressiv, han var ju crazy.
Och också så att man bara, den här grejen om att typ kycklingar är in, liksom i burar och inte får gå fritt, det är ju lite så här, det är inte
var,
det som var huvudproblemet.
Inte så god kyckling. Nej. Nej, men så att han, så den här personen tycker då Sarkozy att här kan vi ju jobba lite med mutor fram och tillbaks. Och därför har han fått fängelse, om jag har förstått det rätt.
Jag tyckte att det var en otroligt bra sammanfattning.
Du hoppade över några led, men okej.
Okay. Ja, jag tycker också att...
Men man kan inte riktigt uppfinna en historia där en fransk president och en diktator, alltså Gaddafis, det var ju inte bara Lilla Gröna som var galet, allt var ju galet med honom.
Ja.
Så.
Alltså internationella brottmål.
Nej, men allt var ju galet. Det var ju liksom totalt. Det var ju mest befängda jävla galen karaktär som fanns på den tiden han levde. Men liksom hur de lyckas hitta varandra är ju ändå helt magiskt konstigt liksom.
Ja, det är det.
Det är lite som Somalia.
Vad? Sarkozy är ju också konservativ. Kommer bara tänka på
Sarkozy. Fanny har ju tagit så illa upp av den här skandalen och Carla Bruni, så jag får ju knappt lyssna på hennes musik. Nej. Det kanske våra lyssnare inte vet, men Nej. Hon gör musik.
Hon gör ju musik.
Hon började sjunga på italienska, hon började franska. Hon är mångfacetterad.
Ja, hon lägger också upp otroliga videos när hon liksom säger så här, ja, men hon har ju varit väldigt emotionellt investerad i den här rättegången, och också Mediapart avslöjar ju det här då med Sarkozy. Och sen så efter rättegången så går, är det ett stort pressuppbåd och så liksom då döms Sarkozy till flera års fängelse. Och då går Carla Bruni liksom ut med honom och så står alla de här mikrofonerna liksom och väntar på att få en kommentar. Och Bruni bara ser Mediaparts mikrofon och drar av muffen och bara slänger på golvet.
Men det är väl ändå kärlek? Är det inte sån lojalitet? Ja.
Och sen har hon liksom lagt ut väldigt mycket bilder och videos nu på Instagram för att visa sitt stöd.
Och för sin fängslade korruptionsdömda make.
Ja, och då kan jag tycka lite sådär att när rättvisan äntligen har skipats så kanske vi inte ska liksom sitta och lyssna på Carla Bruni hela tiden. Det var där allt började. Och sen har vi ju, ja, vi har ju väldigt mycket andra saker med Frankrike också. Men jag tänkte faktiskt köra över på en grej som vi lite har slutat prata om. Vet ni vilken politisk fråga jag tänker på?
Jag kan tänka mig ganska många politiska frågor.
Klimat- och miljöfrågan.
Arbetslösheten, tillväxten, välfärden.
Ja, men nu var det klimatfrågan. Nu lite. Klimatfrågan. För snart så kommer ju nästa klimattoppmöte ske igen. Det är COP30 i Brasilien. Och nu är det rätt vedertaget. FNs generalsekreterare har också gått ut och sagt att men vi kommer missa 1,5-gradersmålet. En av de här jätteviktiga punkterna i Parisavtalet som gör liksom att vi skulle kunna stoppa rätt många tipping points. Olika tröskeleffekter som man pratar om då som kommer liksom gör att andra liksom, klimateffekter eskaleras och så vidare. När man missar 1,5-gradersmålet så har forskare bland annat konstaterat att 90% av världens korallrev kommer försvinna. Och det som också kommer fram nu är ju att väldigt få av världens länder har också redovisat sina utsläppsminskningar, vilket man har ett åtagande att göra i och med Parisavtalet. I Sverige har vi ju en regering som har ökat våra utsläpp. Och nu har klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari ställt in sin resa till COP till följd av en graviditet, så att man fattar att hon inte kan åka dit. Men vi vet ännu inte vilka som kommer åka från regeringen. Ulf Kristersson åkte inte förra året. Ebba Busch har inte sagt någonting om att hon ska åka. Och liksom, nu är ju mötet rätt snart, så man kan ju förvänta sig att en delegation är på plats. Business Sweden har redan presenterat sin delegation.
Vad är Business Sweden?
En lång, alltså det är ett samarbete mellan både staten och näringslivet för att främja liksom svenskt företagande. Förklarar jag på rätt sätt, Anders?
Ja, svensk export framförallt.
Svensk export, ja. Och så kommer man stå då i svenska paviljongen och prata, och det är intressant.
Verksamhet.
Ja, de som kommer åka från Business Sweden är bland annat SSAB, Tetra Pak, Inter IKEA, Ion, BCC och Afry. Jag har ingen aning om vilka exakt alla de här är. Men det är ju intressant att vi vet vilka liksom företag som åker från Sverige, men inte vilka statsråd. Och också för första gången på 10 år så kommer det inte heller vara någon ungdomsdelegation som åker till COP.
Vet vi att det kommer att vara några statsråd alls? Eller kommer Sverige lämna walk over liksom?
Vi vet inte.
Alltså helt ärligt, skicka inga statsråd. Alltså det är nästan så här hyckleri om man skulle göra det. Skicka inga statsråd och visa vad ni tycker om klimatet egentligen. Ni skiter i det. Alltså du pratar om korallreven. Men alltså det här är ju en regering. Och det, är så här, det kan man tänka så här, korallrev nere i havet, vad ska jag bry mig om det? Det handlar ju om förutsättningarna för vårt liv på jorden. Det är liksom inget skämt att miljardärer håller på och gör sina bunkrar inför domedagen och klimatkatastrofer. Det är inte för att de är galna. Det är för att de är välinformerade, mer välinformerade än vad vi är. Och förmodligen mer välinformerade än vad regeringen är, som hela tiden kör över de här
eftersom det är de som släpper ut alltihop.
Det är de som släpper ut alltihop, men jag menar,
de kanske bygger sina bunkrar i smyg.
Det kanske de gör, men jag har svårt att se Romina Pourmokhtari göra det egentligen. Jag tror att hon bara hoppas att så här, åh gud, snart är det val, snart går det över, då kanske jag slipper den här klimatgrejen, för det känns inte som att hon riktigt vill vara i det heller. Hon hatar att få frågor om det, hon hatar att svara på frågor om det.
Duckar journalister som frågar
duckar
om det.
Duckar allt, hela regeringen duckar hela klimatfrågan för att de hoppas att deras väljare egentligen inte ska bry sig om det. Så att om de inte skickar någon delegation överhuvudtaget eller något statsråd, ja, då visar de ju bara helt öppet vad de tycker om klimatet. Alltså...
Exakt. Ja. Ja, men jag upplever också lite att det verkligen visa tydligt vilka regeringen tycker ska styra klimatpolitiken, näringslivet.
Exakt.
Alltså vi vet ju inte än så länge vilka som åker, men jag menar,
men borde man inte ha gått ut och sagt det nu?
Det vet jag inte, men om man betänker att det här är en regering som vars första politiska åtgärd på det här området var att ta ner skylten bokstavligt på miljödepartementet. Så kanske man inte ska vänta sig jättemycket.
Liksom. Och underordna det under näringsdepartementet.
Jo, men det är symboliskt. Det är symboliskt så det stänker om det. Men sen är det väl också så att tittar vi på... Det har ju skett en greenlash, liksom, en backlash mot gröna frågor som har varit ganska omfattande. Och till stor del så har ju det att göra med att det har blivit kulturkrig av klimatfrågan. Och vi ser ju Sverigedemokraterna som liksom fokuserar på klimataktivister, på klimatfrågorna, som att de här frågorna är ett kulturkrig. Och det handlar ju om allt från bensinpriser till att man ska ha terroristlagstiftning mot liksom klimataktivister. Så att det är klart att, att den här regeringen vill ju göra frågan till något annat än där den är. Den vill ju göra frågan till symbolpolitik. Liksom. Ungefär på samma sätt som vi diskuterar julmust och vintermust. Liksom. Det är samma typ av debatt man ska ha kring det här, har de ju tänkt sig.
Ja, jag satt ju en 2,5 timme förra veckan med Henrik Jönsson och debatterade huruvida klimataktivister är sabotörer eller...
Men det har väl inte sänt sen, tror jag.
Nej, men det kommer på fredag.
Det kommer på fredag, men det har inte sänt sen. Men det är klart att...
Så att men det säger mycket om vår tid.
Det säger väldigt mycket om vår tid. Och jag tror också att det... på den punkten kommer det inte att bli bättre. Så jag skulle vilja säga att jag tycker de ska åka dit. Och jag tycker de ska åka dit därför att det är på den där typen av möten som drivkraften finns för att skapa någon form av global förändring. Och det är redan så idag att de här Exxon Mobil och allt vad de heter har liksom infiltrerat alla så här delar av den här typen av mötesorganisationer och sånt där.
De gjorde ju oljedeals förra året.
Jo,
så här kulisserna.
Jo, men alltså det är ju liksom så att man behöver de länder som trots allt ändå historiskt har stått upp för de här frågorna. Och det gäller även Sverige. Så jag hoppas faktiskt att de ändå åker dit och att de faktiskt gör sitt jobb. Det är ju sista chansen de får att göra detta då, hoppas jag.
Ja, men då kanske de
har bytt regering nästa år.
Nej, men jag tycker också att de ska åka dit just på grund av att de ska lyssna på vad det här faktiskt... Alltså, vad deras politik leder till. Alltså som du säger, Sina, så här, ja det här är på riktigt också. Alltså vart annat andetag vi tar kommer från havet. Liksom dör korallreven så blir det en rejäl förändring för väldigt många människor. Det är också liksom fisk som dör som en stor del av världens människor är beroende av för att kunna liksom äta sig mätta. Men förra året så hade vi liksom många av de här önationerna som liksom stod och berättade så här, nu vi håller på att bygga skyddsvallar men om några år kan vi inte bo på de här öarna längre. Vi kommer inte kunna leva i landet som liksom våra förfäder har varit i. Vi sjunker. Och det där tror jag, liksom, den där verkligheten hade Ulf Kristersson behövt bemöta. Han hade behövt titta de här människorna i ögonen och liksom förstå att det vi gör här påverkar också hela världen. Och det är liksom inte heller bara så här att det påverkar Marshallöarna någonstans, utan vi kan ju bara se att vår skogspolitik gör att liksom väderkatastrofer blir värre. Liksom kalhugger man så gör det att liksom marken där träden står blir sämre på att suga upp vatten, vilket gör att när det regnar supermycket så åker det ut på våra motorvägar eller ut på våra tågspår och så helt plötsligt så bara förstörs de. Det finns ju så mycket i det här som påverkar våra liv på ett reellt sätt. Och det är enklare för regeringen att ducka. Det blir mer symboliskt vad de faktiskt tycker om det. Men det hade varit skönt liksom för Ulf Kristersson att behöva möta liksom blicken hos de människorna vars länder snart ligger under havsnivå. För att liksom kunna försvara sig och säga så här, ja, nej men vi är ett av världens rikaste länder men vi tänker ändå öka utsläppen.
Nej, men det är väl också så att alltså, den här försöket att göra detta till kulturkrig, det handlar om att vinna valet nästa år. Det handlar ju inte om att lösa några problem, samhällsproblem. Och där kan väl jag tänka att där finns det en skillnad mellan dagens tidelag och det som var alliansregeringen till exempel på den tiden eller det som har varit tidigare borgerliga regeringar. Det är att man trots allt har haft en bild av ett antal samhällsproblem som man vill lösa. Här handlar det om att prata bort liksom ämnet, byta ämne. Att det är ett slags whataboutism som politisk strategi. Liksom. Och då byter man ämne från till exempel allt det här du pratar om till en falukorv eller någonting. Alltså det är liksom, det är den tekniken man hela tiden har satt det här i system. Jag kan vara ganska orolig för en valrörelse som å ena sidan har liksom riktiga sakfrågor och riktiga samhällsproblem som människor oroar sig för. Och å andra sidan har den här totala förnekelsen som man kommer att kommunicera ut. Och liksom, de två verkligheterna kommer ju inte att mötas. Vi kommer ju få två helt olika valrörelser. En på X, där statsministern deltar i högan sky, och ibland på TV, men som inte har någon koppling till de problem som människor upplever.
Vet du vad jag önskar?
Som ju är liksom arbetslöshet, 27% högre matpriser, tillväxten som är i botten och så vidare. Det är ju liksom verkliga problem.
Jag hoppas att oppositionen i valdebatten kommer göra liksom en... istället för att ta med sig den här falukorven som Ebba Busch hade, bilder på liksom barns lungor när de får utsättas för utsläpp i liksom storstäder. Ja, men idag är liksom föroreningar en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Alltså man kan på riktigt se även i Sverige hur mycket liksom dödstalen ökar med föroreningar. Så när Ulf Kristersson också står och pratar om liksom att vi absolut inte får minska biltrafikerna i storstäderna, så önskar jag att Miljöpartiet kommer med såna här bilder på barns lungor eller visar upp den här statistiken, för att det är lite det som de faktiskt behöver möta, den här verkligheten. Du ser så otroligt skeptisk ut när jag säger det här, Anders.
Ja, jag ska inte vara någon PR-rådgivare, men jag tror att det kanske kan motverka sitt syfte att visa upp lungor.
Jag tror du inte det? Alltså lite ja. Som så här, cigarettlungorna som man såg för att man är så, ja. Röker du så ser det ut så här.
Jag ska inte lägga mig i Miljöpartiets eventuella valkampanj. Men
jag tror inte Miljöpartiet lyssnar på mig.
Jag skulle nog ändå avråda från lungor just. Jag tycker det låter lite äckligt.
Ja, men det var effektivt för att inte få folk att röka när man var yngre i alla fall.
Var det så effektivt för vår generation? Jag vet inte.
I don't know.
Sina är ju läkare.
Fråga henne. Hon var så himla tyst nu.
Ja. Ja. Nej, men jag är tyst för att jag tänker på det här med att om de skulle åka och se de här människorna i ögonen. Men den Ulf Kristersson som jag har sett under hela den här mandatperioden, det är en man gjord av teflon. Alltså han bryr sig inte. Han kan se dig i ögonen, han kan ljuga. Om han kan se en förintelseöverlevare i ögonen och säga jag kommer inte släppa in Sverigedemokraterna och sen göra det, då vet jag inte vad som skulle rucka på honom eller hans inställning till politik överhuvudtaget. Så jag tyckte att det var liksom fint det du sa, men jag tror inte att det är det som gör någon skillnad för den här regeringen. De bryr sig inte, de försöker spela bort verkligheten och prata om helt andra saker. Men det var väl inte så hoppfullt kanske, så då satt jag tyst.
Ja, och nu fick vi höra det ändå. Och med de orden tycker jag att vi avslutar röda tråden för den här veckan. Tack så mycket för att ni lyssnade.
Tack och hej.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.